Sofias hopp av Corinna Boman i översättning av Erika Eklund, uppläst av mig, Victoria Flodström, för World Audio Publishing International. Kapitel 1. 1926. Strålkastarna från de förbipasserande bilarna snuddade vid mig när jag lämnade huset. Omgående trängde den fuktiga marskylan in genom mina kläder. Det grå måntäcket hade hängt tungt över stan hela dagen. Nu började det dessutom att duggregna. Trots att klockan inte ens var fem tändes gatlyktorna en efter en. Affärsinnehavare i yllerockar trängde sig förbi kvinnor i regnkappor. Arbetare i keps traskade hem med uppfällda kragar. Här och var satt gestalter i traska soldatrockar mot husväggarna och tiggde pengar eller arbete. Med min blågröna kappa och matchande hatt på huvudet var jag bara en av många som skyndade mot tunnelbanestationen, Kaiserplatz. Darrande av kyla stack jag ner händerna djupt i kappfickorna. Mitt hjärta bultade och trots kylan var rygg och mage svettiga under undertröjan. Fortfarande tyckte jag mig känna främmande händer på min kropp. Ingen visste att min värsta rädsla just hade blivit verklighet. Jag tänkte på Georg. Skulle han komma? Det var riskabelt att möta honom utanför laboratoriet. Eftersom han var min lärare på kemiska fakulteten måste vi vara försiktiga. För långa och för täta möten på universitetet kunde väcka misstankar. Vår korrespondens var begränsad till små anteckningar som gick från hand till hand eller via vissa böcker i biblioteket som man var säker på att ingen skulle låna. Det var nästan alltid han som kontaktade mig när vi skulle mötas utanför universitetet. Men den här morgonen, efter föreläsningen, hade jag tryckt en lapp i handen på honom. Han hade tittat chockat på mig, men jag var tvungen att prata med honom. Jag gick ner i tunnelbanestationens dämpade halvmörker. Trappstegen var hal av smuts och fukt. Jag drog in den välkända doften av olja och cement i näsan. Jag gillade verkligen att åka tunnelbana. Och på morgnarna tog jag den som regel för att ta mig till Friedrich Wilhelm-universitetet. Människor trängdes på perrongen och en konduktör patrullerade fram och tillbaka mellan dem. Ett högt skramlande signalerade tågets ankomst. Några passagerare tog ett steg bakåt, medan andra stod kvar oberörda och sträckte på nacken eller tände en cigarett. Tåget stannade, vagnsdörrarna öppnades och mängder av folk på väg in eller ut ur tåget blandade sig med varandra. Jag letade efter en plats bredvid dörren, medan andra sökte sig mot de bakre bänkarna. När tåget sattes i rörelse försökte jag undvika mina medresenärers blickar och stirrade in i fönstrets mörker. Två stationer längre fram lämnade jag tåget, tog trapporna och följde trottoaren en stund till Café Helene, till slut dök upp framför mig. Caféet hade öppnats av frun till en kapten som inte hade återvänt hem från fronten. Hans pensionsfond betalade bra och hon verkade inte allt för ledsen över detta öde. När hon var på kaféet hälsade hon alltid glatt på gästerna. Värmen och doften av kaffe omslöt mig. Mina glasögon immade igen direkt. Jag tog av dem och torkade bort den fina vattenhinnan från linserna. När jag tog på mig dem igen lät jag blicken vandra över gästerna. De flesta borden var tomma. Ett äldre par satt längst bak vid fönstren. En ung man som såg lite förvirrad ut rotade nervöst i sin jackficka. Lättad insåg jag att jag inte kände någon. Georg och jag kunde prata ostört. Jag valde en plats i hörnet av kaféet. Här blev man bara sedd om någon gick lite längre in i lokalen. Jag tog av min hatt och min kappa och rättade nervöst till knuten i nacken. Så tittade jag på mitt armbandsur. Far hade gett mig det på min 20-årsdag i augusti förra året. Han var så otroligt stolt över mig, särskilt nu när kemistudierna gick så bra. Han drömde om att jag skulle ta över hans apoteksverksamhet inom en snar framtid. Dock hade jag påbörjat mina studier för att en dag själv göra kosmetika. Visarna på armbandsuret avslöjade att klockan var fem. Georg var vanligtvis mycket punktlig, men jag visste att det fanns många anledningar till att han kunde bli sen. Ett meddelande från hans fru, som han inte levde tillsammans med sedan hon hade ansökt om skilsmässa. Hans son kunde ha blivit sjuk. Ett oväntat möte med kollegor eller ett kvällssamtal med dekanen kunde ha dykt upp. Nå, vad kan jag göra för er, fröken? En kvinnostämma ryckte mig ur mina tankar.